här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Välkomna tillbaka till Sanningen måste fram.
Tusen tack.
Välkommen.
Tack.
Ja, men det är verkligen sanningen måste fram med de här socialpapperna att lägga saker på bordet för första gången.
Det är det. Det är Jockes sospapper del 5 vi ska ge oss i kast med idag. Hur känns det?
Ja, men jag har nog distanserat mig lite från att det är mig själv. Mm. Så jag är inte tjuvläst så mycket. Jag är ju jäkligt nästan...
Du är nyfiken också.
Nyfiken på vad som ska hända, hur upplösningen blir, även om jag vet ju ungefär vad som hände. Liksom i mitt huvud så vill jag ändå se hur vi kom fram dit.
Eller hur? Det är ju som man har sett en film och sen så, då vet man ju ungefär hur det slutar. Sen läser du boken så finns det ju olika nyanser.
Verkligen, och det här avsnittet kommer ju handla mycket om min biologiska pappa.
Precis, för där vi slutade i avsnitt 4 av Sospapporna, då hade ju din mamma fått i uppgift av socialen att skriva en besökslista, eller någon slags schema där hon skulle skriva hur hon ville träffa dig.
Ja, men sen hittade hon ju på att det inte behövdes, så att Margot var helt okej med det.
Exakt, och Margot hade ju aldrig ens hört talas om det där schemat. Så
nej.
Där blev hon ju där blev din mamma synad direkt.
Ja. Och där det börjar med här egentligen är ju att min biologiska pappa, Thomas Åhrer då, har märkt att hans underhållsbetalningar har börjat gå till Ödeshögs kommun istället.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Att de adresserade någon annanstans och inte till min mamma längre.
Så han har under hela din uppväxt betalt underhåll?
Ja.
Och nu upptäcker han att det är något lurt då?
Ja, 3 år efter så ser han att nu går ju de här betalningarna iväg någon annanstans.
Och hur kommer sig det då?
Varför tog det så lång tid innan jag märkte det, eller varför det går någon annanstans?
Nej, vi kan börja där. Varför går pengarna någon annanstans?
Jag vet inte hur lagen säger kring underhåll. Jag kan ju tänka mig att blir man familjehemsplacerad så borde man ju inte betala underhåll alls.
Eller så borde man kanske inte betala det till den andra föräldern. För hon hade ju, din mamma i det här skedet hade väl inget ekonomiskt ansvar över dig. Det var väl Margot och Roine som betalade allting. Och,
ja,
och därmed fick socialförvaltningen betala det.
Så jag vet inte om man hade alltså på den tiden autogiro. Kanske så att det gick iväg någon annanstans eller på något annat sätt.
Mm.
För det är ju 1997 och jag har varit i familjehemsplacerad 1994. Så det är 3 år senare han märker av det.
Men, så det, under den här tiden så vet inte ens din biologiska pappa att du är fosterhemsplacerad?
Nej, min mamma har ju inte berättat det för honom.
För din mamma hade, din mamma måste ju haft ensam vårdnad då?
Ja, det hade hon.
Ja.
Kort backstory, efter jag föddes så försökte min pappa få umgänge med mig. De har ju bestämt tid och plats väldigt ofta. Men mamma dök inte upp, blev sjuk, hade olika ursäkter. Och min pappa, det rann ut i sanden.
Jag förmodar att din mamma och pappa alltså inte var tillsammans då.
Nej, precis. Och kan vara besviken, alltså delvis på pappa också självklart. Man får ju kämpa lite hårdare. Men jag förstår också, jag vet hur min mamma kan vara.
Mm.
Men det är ändå sitt eget barn. Även om hon ställer in 10 gånger på rad, hade det gällt Luna Bell då hade jag åkt och ställt mig utanför dörren.
Exakt, då hade man ju kämpat.
Ja, men jag var ju inte där så jag vet ju inte. Jag ska inte sitta och lägga ord och tankar hur det var när jag inte var där. Jag har ju hört bådas bild.
Mm.
Enligt mamma så var ju hans misshandlare och hon fick gömma sig och han flydde utomlands. Och enligt pappa så försökte han få kontakt med mig under lång tid och mamma dök inte upp på träffar, varpå han flyttade utomlands.
Och utan att veta någonting så sa ju, din mamma har ju också sagt att du är en misshandlare. Så,
ja.
Märkte du vad som hände? Vi var så eager att hoppa rakt in i papperna så vi har inte ens kört gingen än. Så av en vän av ordning, ja, så vill jag gärna
nu
att göra det.
Nu skiter vi att jag är en misshandlare och kör våran podd.
Ja, exakt. Okej, din pappa märker då efter 3 år av att du har varit fosterhemsplacerad att pengarna går till någon slags kommun istället för till din mamma. Och då börjar han ana ugglor i mossen.
Yes, den 29 april. Och det är i samband med att Thomas erhöll sin underhållningsskyldighet för mig. Det är väl underhållet då?
Ja, han fick en faktura då kanske.
Och då kontaktade han kommunen som fick veta genom det att jag var fosterhemsplacerad.
Din pappa fick reda på det, av kommunen menar du?
Ja, försökte få kontakt med min mamma. Fick till slut tag i Margot. Och då har jag då velat träffa min pappa. Min mamma ställer sig tveksam till det. Men till slut överenskommer de om ett datum då jag ska få träffa min pappa, vilket är den 30 april.
För det här, nu läser du ju direkt från pappan här. Vilket datum är vi på nu när den här noteringen görs?
29 april, alltså dagen efter den noteringen, så kommer jag med min mamma att träffa min biologiska pappa.
Oj, det är ju stort ju. För när hade du träffat pappa sist gång så att säga?
Det minns ju inte jag. Jag var ju så liten.
Ja, så nu...
Nyfödd.
Så nu...
Nykläckt.
mitt i den här fosterhemsplaceringen nu då, 3 år in, så kommer plötsligt en fadersgestalt in i bilden. Hur kändes det? Minns du det?
Ja, jag var ju jätteglad.
Tänkte du så här, äntligen får jag en pappa nu? Eller hade det varit en stor saknad i ditt liv fram tills dess?
Ska jag vara helt ärlig, så har jag aldrig känt att Kristoffer och Jakob Amandas pappa har velat vara min pappa. Jag säger inte att han är en dålig människa eller så. Men jag har aldrig känt att han ville vara min pappa. Jag har alltid känt, alltså jag fick höra hela uppväxten att jag inte var en riktig familjemedlem typ. Och det är ju mamma som har tuttat i de andra syskonen. Mm. För det är inte så att mina syskon i den åldern, då, här är jag då alltså 11. Då är Kristoffer 8. Och de andra 6 år. Det är inte så att barn i den åldern bara kommer på, men du är inte bara en riktiga bror.
Nej, precis. För de hade ju växt upp med dig fram tills dess.
Ja.
Så det var ju då...
Jag har ju varit med hela deras liv. Jag var ju där redan när de föddes.
Exakt, så det måste ju också varit ganska konstigt för dem när du blev fosterhemsplacerad.
Ja, men det tror jag. Men i alla fall, mammas vill ju inte det här, för hon vill ju träffa min biologiska pappa själv först innan jag får träffa honom. Mamma ställer sig då, som jag sa, väldigt tveksam till att jag ens ska träffa min pappa. Och ska jag göra det så vill hon att min pappa och hon träffas först. Mm. Och då erbjuder socialkontoret en tid där de kan träffas och gå igenom hur den här kontakten ska se ut. Då kommer inte mamma.
Okej, skräll.
Nej. Hon vill inte delta.
Nej.
Men då får jag i alla fall träffa min pappa sen. Och vid ett samtal med Margot har det framkommit att hon tror att jag väldigt gärna vill träffa min pappa. Och Margot tycker det är väldigt viktigt att den här träffen får äga rum. Eftersom jag vill det. Och jag är så pass gammal nu att jag ska ju få bestämma själv om jag vill träffa min pappa. Mm. Och min pappa vill ju träffa mig.
Men har du, jag känner, vi kan inte hasta igenom det här, för det här är ju ett jättestort, ett barns liv, ja. Måste det ju vara. Du får tänk på liksom, hur hade dina tankar om din pappa gått innan detta?
Ja, men jag nämnde ju här innan att jag visat någon bild och hade frågat Margot om han hade haft samma hårfärg eller vad det var. Så det har ju funnits liksom tankar i mitt huvud om min pappa.
Mm. Men har du, minns du att du frågade Margot någon gång? Så här, var är min pappa någonstans? Varför finns, visste du ens att han levde? Visste du ens liksom...
Jag visste bara att mamma har sagt att han var väldigt elak. Att jag skulle akta mig för honom.
Men kände du någon rädsla för honom då? Eftersom du ändå blivit indoktrinerad av din mamma. Att liksom så här, din pappa är en ond typ.
Ja, jag var ju rädd alltså, inför mötet och väldigt nervös. Mm. För mamma hade ju spett på också att min pappa hade en bror som satt på psyket och var galen.
Ja, hade han det då?
Jag vet fortfarande inte än idag, men hon sa att han har en bror som heter Sten-Åke, han är galen, han sitter på psyket.
roligt om han har det.
Ja, men hon byggde ju upp liksom i mitt huvud. Alltså att det skulle vara läskigt och att jag skulle behöva att mamma var med. Mm. För jag kommer ihåg, den här träffen kommer jag ihåg. Mm. Och jag kommer ihåg vad jag fick i presentet av min pappa. Jag kommer ihåg vart vi var och jag kommer ihåg vad jag fikade. Så här är det inte bara fragment, utan här kommer jag ihåg allting. Jag vet att jag fick en IFK Göteborg fotbollströja, en så här blåvit matchströja.
Mm. Borde han i Göteborg då?
Nej, men Han visste att jag var intresserad av fotboll.
Okej. Men ta oss igenom den dagen då. För då är det socialen som styr upp det här mötet. Eller är det Margot? För din mamma är inte med nu då, som jag förstår det.
Jo, på mötet med min pappa är jag med. Men de skulle ju träffas på socialförvaltningen först.
Yep.
Och gå igenom hur kontakten och träffen med min pappa skulle se ut. Men Annika och Thomas kom inte på avtalad tid. Alltså min styrpappa. Det kan bli lite krångligt för er som lyssnar. Men jag kommer att säga Thomas om min mammas då och mina syskons pappa.
Ja.
För att båda heter ju Thomas. Ja. Min biologiska pappa heter Thomas och min styrpappa heter Thomas.
Bara för att strula till det.
Ja, så jag kallar min biologiska pappa för pappa.
Ja.
Och jag säger min styrpappa Thomas om den andra. Nej, men min styrpappa och mamma kom inte på avtalad tid till socialen som vanligt. Så då äger ju den här träffen rum på det sättet min mamma vill. Det vill säga att jag inte får träffa min pappa utan henne.
Nej.
För från början var det ju tänkt att jag själv skulle få träffa min pappa och han skulle komma och hämta mig hos Margot och Roine. Men där sa ju mamma nej till. Det skulle vara ett möte och de skulle gå igenom hur träffen skulle se ut. Mamma och min styrpappa dök inte upp och min mamma inserade träffen på eget sätt. Det vill säga att hon sitter bredvid mig och håller koll på varenda ord jag säger till min pappa.
Och var någonstans sker den här träffen?
På ett café i Ödeshög, precis vid biblioteket där.
Okej. Kommer du ihåg vad du beställde?
Ja, jag, en sån här biskvi. Jag vet inte vad, jag tyckte om det som barn. Det är jätte så här gammalt.
Det är sjukt.
Ja, det är fan sjukt. Det är inte så här barnkaka direkt.
Nej, nej, precis. Det brukar vara chokladboll.
Ja, men typ.
Okej, så du satt där, 11 år gammal, med en biskvi framför dig. Mamma satt precis bredvid och så kommer pappa in då. Hur var det att se honom första gången?
Ja, men det var ju läskigt. Alltså, det var jättestel, för jag vet ju att jag ville göra min mamma nöjd att inte tycka om honom.
Mm. Så du satt där och så... Det måste ju varit en jättejobbig känsla. För ändå, en pappa har man kanske... Om man inte har pappan i sitt liv så kanske man har längtat efter den fadersgestalten hela livet. Och så äntligen får jag träffa pappa. Och så kan du inte riktigt visa glädjen över det. För att mamma sitter bredvid. Och du vill ändå liksom ändå vara lite mammas pojke. För du sökte ju hennes godkännande hela tiden eftersom du ändå ville tillbaka till familjen.
Ja, jag tror att jag kommer ihåg den här träffen så väl för att det var så stelt.
Mm.
Och det är fortfarande nog enda gången idag jag har träffat min mamma och biologiska pappa på samma ställe.
Ah, okej.
Okay. Alltså att de har suttit bredvid varandra och utväxlat ord. Jag tror det är enda gången fortfarande i mitt liv.
Kommer du ihåg vad de pratade om?
Nej, men mamma var väldigt avvaktande och liksom satt och tittade på mig liksom när jag pratade med honom och väldigt övervakande.
Mm.
Men jag ser ju här vad Margot då, för hon har ju ringt till socialförvaltningen efter och berättat.
Margot var också med?
Nej, men hon berättar ju, hon följer ofta upp hur jag mår efter olika saker.
Mm.
Till exempel om jag har varit hemma hos min mamma eller hemma hos min mormor eller om det har varit skolavslutning eller födelsedag, så är Margot min röst hur jag mår, om jag är stabil eller om jag har gråtit. Men enligt Margot så gick mötet med min pappa bra och min pappa kom också och träffade mig den 7/5 en gång till själv då.
Okej, hemma hos Margot. För nu blir det ju, eftersom socialen inte var med på det här mötet, så har vi ju liksom inget live-transkriberande från själva mötet, utan det här är vad du har berättat för Margot.
Ja.
Ja.
Och att jag vill träffa pappa mer.
Ja.
Jag beskriver att jag vill träffa min pappa mer och tycker det är roligt. Och jag kan tänka mig att åka till pappas bostad i Linköping på annandag pingst, alltså den 19/5. Margot är väldigt angelägen om att Annika och min styrpappa då ska träffa min riktiga pappa.
Mm.
Och att Hans Nordblad ska försöka få den här träffen så att man kan utforma en kontakt som är fungerande och bra. För att Margot känner att det just nu är väldigt mycket tissel och tassel bakom kulisserna.
Precis, för det vi inte får glömma här är att din mamma har ju fortfarande vårdnad över dig. Så om inte hon ger sitt godkännande och gör den här planen med din biologiska pappa, så har ju han egentligen ingen umgängesrätt.
Nej, hon vill ju ha makten här.
Ja.
Och socialförvaltningen har samma dag som hon pratar med Margot då ett samtal med min biologiska pappa. Och han berättar då att han har träffat mig vid två tillfällen och han vill lära känna sin son. Han framför oss också ett önskemål om att jag ska få träffa honom i Linköping, precis som jag ville då. Och socialförvaltningen kommer att diskutera detta med Margot och hur hon tror. Hur hon ser på det här för min utveckling och om jag skulle må bra utav det. Men att de tror inte att det ska vara några hinder för detta besök. Min pappa informeras då också om anledningen till varför jag är placerad från socialförvaltningen. Där får han veta också.
Och står det någonting om hur han reagerar över det?
Nej. Men det har kallats då till en träff igen, eftersom min mamma och styrpappa inte dök upp sist, så har det kommit en ny tid den 22.05 klockan 15.00.
Den här schematiden som din mamma och din biologiska pappa ska ha?
Ja, så de ska träffas på socialförvaltningen allihop liksom och prata om mig istället för att...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Alla ska få ringa till mamma och be om godkännande.
Exakt. Men man undrar ju dels hur det kommer sig. Man skulle vilja prata med din pappa om vad han tänkte om den här tiden. Och varför han kände så här. Nu tror du att han kände att okej, nu det är liksom... Alla de här hemska sakerna har hänt och nu måste jag ta hand om honom. Eller varför tror du att han vill ha kontakt med dig just nu?
Jag vet faktiskt inte. Det är väl bättre att man kanske bjuder in honom till podden och han får svara på.
Mm.
För det är så svårt att prata åt andra.
Mm. Men du har aldrig frågat. Vad har ni för relation idag?
Ja, men vi träffas ju. Du har ju träffat min pappa flera gånger. Han är ju alltid här på kalasen och sånt. Men jag skulle inte säga att vi har så här jättebra kontakt, och det ligger väl mer på mig för att jag tycker det är jobbigt. Han påminner mig om barndomen liksom.
Mm.
Och det är väl någonting som jag behöver bli bättre på, att liksom se honom för den han är i nuet. För han är jättebra med barnen. De älskar sin farfar och han är helt fantastisk med både Lionel och Lunabell. Så det är väl jag som behöver arbeta på den relationen.
Men för nu har ju ni ett ganska... en ganska ytlig bekantskap. Eller han är ju här på kalas och han är här lite sådär. Ni har väl egentligen aldrig suttit ner och liksom pratat om det. Så om han skulle sitta i stolen bredvid dig nu och jag skulle liksom fråga honom frågor som har med de här sospapporna att göra, skulle du känna dig obekväm med det eller skulle du också vilja ha svar?
Nej, ja, det är väl vissa saker som jag hade velat ha svar på. Jag var ju med i Min sanning med Christian Lok.
Mm-hmm. Jättefint avsnitt.
Ja, men det har varit väldigt fint, och Christian ställde ju mig en fråga som jag tänkt på väldigt mycket. Kunde inte min pappa bara tagit mig från fosterfamiljen och hämtat mig och att jag skulle bo hos honom? Och det är ju sant.
Mm. Det är ju sant så tillvida att då hade han ju behövt fightas mot din mamma i rätten för att få vårdnaden först. Han kunde ju inte bara ta dig.
Nej, så långt stämmer det ju. Men vi får ju se här i papperna vad han faktiskt ville, för det... Det här är ju saker som jag inte heller har läst.
Nej.
Så nu börjar jag ju faktiskt få veta saker som händer över mitt huvud.
Mm.
Som...
Det är både väldigt spännande och väldigt läskigt ju.
Ja, det är det ju. Nej, men han berättar också då för socialförvaltningen att han är sammanboende med sin sambo som heter Kai. För övrigt jättefantastisk kvinna. Hon var till och med på min cancerpremiär med min pappa.
När du sa Kai så tänker man ju direkt på en man.
Nej, hon heter Kai. Kai. Hon är thailändska. Ah. Eller hon ursprungligen från Thailand. Hon flyttade med min pappa hit.
Mm.
Och vi har firat jul hemma hos henne. Hon är jätte underbar. Hon har alltid brytt sig så mycket om mig. Fint. Och jag vet att hon har varit en stor del och pushat på pappa i kontakten också. När man berättar om sin familj att han har en flicka på 6 år då, som är min halvsyster Caroline. Och sen har han ett barn på 1 år och det är ju Daniel, min lillebror.
Fan, du har många syskon då.
Ja, och så står det till och med att hans hustru är thailändska. Vad spelar det för roll? Det
spelar noll roll.
Ja, men varför? Jag vet inte. Är det inte så här halvrasistiskt att skriva det? Alltså, vad spelar det för roll?
Nej, jag vet faktiskt inte. Det var konstigt.
Det är jättekonstigt skrivet. Ja. Som att det skulle spela någon roll i socialpapperna.
Ja, hans fru är norrländska. Det här har de inte skrivit.
Nej. Nej, men det är jättekonstigt. Och så står det att han jobbar i huvudsak kvällar och nätter med att köra buss. Min pappa vid det här tillfället.
Mm. Är han fortfarande busschaufför?
Nej. Han är chef på ett företag. Han har gjort väldigt bra jobb. Mm. Och haft det under väldigt lång tid. Han är så här gruppansvarig chef eller vad han är. Och Thomas berättar då att anledningen till att han inte haft kontakt med mig under det här åren, och det är enligt honom själv att han och Annika blev osams i samband med födseln utav mig.
Har du, det här har inte du vetat om då? Exakt. Nej. Hur det gick till eller?
Nej. Och han berättar också att han tidvis har bott på annat håll.
Hur känns det när du läser de här grejerna om pappa?
Nej, men det är ju ett jäkla maskineri då för den här annan dag pingst att jag ska åka dit. Mm. Det rings fram och tillbaka. Min mamma är ju inte jätteglad på det här. Och till slut då så kommer det ett samtal från min mamma till socialförvaltningen. Hon är upprörd, står det.
Mm. Står det vilket datum? Jag gillar att veta vad vi är i tidslinjen.
20 april. Så det är några dagar där innan pingst och jag ska åka till min pappa. Och det står rakt upp och ner att hon är upprörd. Hon uppger att hon är mycket arg på Margot.
Jaha.
Oj.
Fan har Margot gjort?
Nej, men Annika uppfattar att Margot har varit cynisk mot henne.
Oj. Okej. Okay. Också roligt ord att använda, cynisk.
Ja,
på vilket sätt är hon cynisk?
Jag visste inte ens att min mamma kunde ordet cynisk, om jag ska vara ärlig. Ja, men det står cynisk.
Ja, jag tror det. Okej, okay, så din mamma ringer socialförvaltningen och säger Margot har varit cynisk mot mig, men...
Nej, och sen hon väldigt negativ till mitt andra möte där med min pappa. Jag har ju träffat min pappa en gång med mamma. Och så var det ju till möte när vi var själva. Och det är där hon är jätteförbannad över i det här samtalet.
För det har inte hon godkänt då på något sätt?
Nej. Utan det skedde, Margot godkände det.
Ah. Har hon befogenhet till det? Eller hade hon befogenhet till det egentligen?
Ja, det står ju här att socialförvaltningen skulle ju kolla med Margot om det kändes okej. Okay.
Okay.
Och kände Margot att det var okej för min utveckling och det som jag sa, så var det okej.
Fan, man gillar ändå att Margot som är så vettig har fått lite makt här. För det kändes som i början av din fotrensplacering så hade hon ju egentligen ingenting att säga till om.
Nej, hon har väl fått ett förtroende här utav socialförvaltningen.
Ja, de märker att hon är vettig.
När min mamma säger att det måste stoppas kontakten med min pappa för att det går för fort fram. Det blir för mycket människor för mig. Jag mår inte bra utav det om jag ska åka dit på annan dag, för att då skulle det även vara farföräldrar som min farmor och farfar, Maj-Lis och Odd.
Mm.
Och även då min halvsyskon Caroline och Daniel.
Det är roligt att din mamma bestämmer det åt dig,
ja,
utan att fråga dig.
Ja, men det är ju det här, oj, nu har jag lämnat bort honom, nu kanske han vill vara med någon annan.
Ja.
Där måste jag stoppa, klart Joakim inte ska få må bra.
Mm.
Nej, hon hade kommit i rejält gräl, berättade hon för socialförvaltningen med Margot. Socialförvaltningen då hade kort svarat att hon inte har svarat på tiden som de hade bokat in den 22.5, 15.00. Så det var ju bra att mamma ringde där i alla fall.
Alltså socialen fick tag på henne, för de har ju letat, eller de har ju försökt få tag på henne för att bestämma de här träffarna ju.
Ja, det har ju pågått länge. I varje avsnitt i stort sett. Och de säger då att alla frågor som gäller Thomas kontakt med Joakim kan vi diskutera då.
Ah,
så det här var ganska hårt svar till henne.
Bra ju.
Det var egentligen bara, du har en tid bokad här och alla frågor som gäller kontakten, det diskuterar vi då.
Och vilket datum ska det mötet ske? Den 22?
Yes.
Oh, då vill man ju se anteckningen från det mötet nu.
Men mamma vill träffa socialförvaltningen före mötet med min biologiska pappa.
Oj, okej. Okay.
Och då får hon en tid den 21:e. Klockan 18:00 för att det inte finns några andra tider. Så en kvällstid tror jag.
Dyker hon upp, tror.
Detta för att prata om den aktuella situationen.
Hon ska snacka skit om din biologiska pappa helt enkelt.
Ja, förmodligen.
Förmodligen.
Och sen då ringer de till Margot och berättar det här att Annika är upprörd om det här mötet med min pappa. Mm. Men enligt Margot så har Joakim varit mycket glad över träffen med min pappa. Dessförinnan hade Kristoffer, min lillebror då, varit hos dem och övernattat mellan lördag och söndag. Det hade också gått bra. Då Margot och Roine kom hem med Joakim under gårdagen hade Annika sökt dem hysteriskt vid flera tillfällen.
Mm. Mm.
Spam ringt.
Ja.
Jävla, hon är arg nu.
Ja, det var då hon kom i clinch med Margot kanske.
Ja. I samband med att Margot och Roine hämtade Joakim vid träffen med pappan så blev de inbjudna på kaffe utav min pappa då.
Mm.
Det fick ett väldigt sympatiskt intryck utav min pappa. Margot är dock upprörd över vad som hände sen på kvällen.
Och vad är det då?
Det är samtal med min mamma. Fan, det här är spännande anteckningar.
Ja,
alltså.
Verkligen.
För nu kommer bådas version av det. Först är det min mammas
som upprörd. Tycker att Margot är cynisk mot henne.
Mm. Upprörda samtal till socialförvaltningen. Och nu är det Margots version av det.
Ja. Och vad säger Margot då?
Margot berättar att jag blev väldigt ledsen av det här samtalet för att jag hade hört Margot bråka med min mamma då. Fast Roina hade bett mig att försöka undan på ett bra sätt.
Mm.
Och Margot hade då gått undan och sen ringt upp min mamma. Min mamma hade då varit mycket arg över att jag hade varit så länge med min pappa. Ett riktigt gräl utspelade sig mellan Margot och min mamma, berättade Margot. Alltså att det var väldigt hetsigt. Jag reagerade väldigt starkt på detta och fick ett hysteriskt utbrott. Margot och Roine lyckades till slut lugna ner mig. Jag var orolig för att gå till skolan och ville inte gå dit dagen efter. Och enligt Margots uppfattning så är hon väldigt upprörd över att hon anser att min mamma tog ifrån mig hela glädjen över besöket och kontakten med min pappa.
Mm. Minns du vad det var du reagerade på? Var det att just Margot och din mamma bråka, eller var det att din mamma var så uppenbart avigt inställd mot kontakten med din pappa? Du kan ju ha varit orolig här för att förlora kontakten med din pappa.
Där var jag. Jag minns fragment, alltså känslor i kroppen. Jag var rädd att jag hade gjort min mamma besviken.
Mm.
Att jag tyckte det var kul att träffa min pappa och att det hade kommit fram till min mamma som var besviken.
Mm.
Att hon aldrig mer skulle vilja träffa mig, att jag skulle bli utefryst liksom.
Ännu mer, för det var det ju redan vid det här skedet egentligen.
Ja, jag förstår. Alltså, det är så jäkla så svinigt när man läser det här, att jag får inte komma hem. Hon kommer inte att hälsa på mig.
De har gjort om ditt rum.
Ja, de dyker inte upp på några träffar. De låter mig stå ensam på skolavslutningar.
Mm.
Men när jag träffar min pappa, då kan hon lägga ner energi och ringa massa människor. Men hon svarade inte ens på breven på träffarna när det gällde mig, när inte min pappa var i bilden.
Nej.
Men nu har de massor energi till att bråka.
Mm.
Och ta ifrån mig glädjen att jag faktiskt har någon som bryr mig.
Mm.
Och jag tycker fan det är vidrigt alltså.
För hade det varit att hon bara ville bli av med dig, alltså, så hade det ju kunnat vara, menar jag. Bara
och det är okej, illa nog.
Ja, det är verkligen illa nog, men det hade kunnat vara så här. Jag orkar inte med den ungen. Han slår mig och han är jättejobbig mot mig, anser hon då. Jag vill bli av med honom. Det hade hon ju i det här skedet nästan blivit. För Margot och Roine har ju det hela tiden. Du hade kunnat umgås med din pappa. Han hade ju kunnat ta över vårdnaden. Din mamma hade ju så att säga sluppit dig vid det här laget. Men hon kan inte släppa taget. Så nu försöker hon ju nästan fightas för att få tillbaka dig på något konstigt sätt.
Ja, och vi får ju se vart det slutar. För det är ju sånt här information jag aldrig har vetat om. Margot meddelas då att socialförvaltningen kommer träffa min styrpappa och mamma imorgon klockan 18.
Mm.
Och att socialförvaltningen undanber Margot att ha någon kontakt med min mamma tills de har träffat henne. Margot ringer på förmiddagen dagen efter, samma dag då mamma och Thomas ska träffas på socialförvaltningen, och då har ju mamma ringt till henne igen. Hon har råkat svara liksom på den tiden.
Fanns inga nummerpresentatörer. Man såg aldrig vem någon som ringde.
Nej, du fucked.
Fan.
Det enda du kunde ha, det kom efter, ungefär då. Jag vet att Margot och henne skaffade mot slutet jag bodde där.
Nummerpresentatör.
Ja, en sån här liten vit grej med numret. Det var mot slutet när de kostade på sig sådana modernheter. Men då åkte ju Margot på det här samtalet.
Ja. Och då åkte hon på en känga till, eller?
Ja, och nu är läget om ännu mer upprört angående min kontakt med pappan. Och mamma då hade sagt till Annika att hon kommer inte komma på mötet ikväll om Hans Mordblad inte är med. Och då så lovar socialförvaltningen att kolla upp det med Hans. Men hon gillar ju inte Hans. Hans gillar inte henne.
Men varför vill din mamma att han ska vara med?
Jag vet inte.
För att försöka övertala honom då att din pappa är ond på något sätt?
Ja, jag vet inte. Eller bara röra till allting så att det ska ta längre tid.
Det kan ju varit så. Hon vet att det var kort varsel. Om Hans hade sagt nej så kan ju hon säga så. Om då vill inte jag heller komma. Då hade hon kunnat ställa in det mötet också.
Precis, och då hade pingsthelgen brunnit hos min.
Exakt, så då hade inte du kunnat få träffa din pappa under den helgen.
Nej, jag tror att det är ett sätt för henne att bara röra runt i grytan så att det blir framskjutet och den här pingsthelgen med min pappa inte blir av.
Mm.
För det är inte hon som har bett om det här mötet den 22. Hon bad ju bara om det den 21 att hon ville ha typ ett förmöte.
Ja. Okej, så nu har hon ställt krav på att Hans ska vara med.
Ja, och de har fått tag i Hans samma dag. Det är mycket anteckningar här. Och enligt Hans då är det sannolikt att Annikas reaktioner är hennes sätt att försvara sig.
Mm.
Hans har föregående vecka träffat mig och talat med mig. Och enligt Hans så är jag väldigt klar över min situation. Hans upplever att jag har jättesvårt att hantera kontakten med min mamma. Men att jag är mycket glad över kontakten med pappan.
Mm.
Hans har inte möjlighet att delta vid kvällens möte.
Okay.
Överenskommer om en gemensam tid att träffa min styrpappa och Annika. Och familjehemmet och BUP för en avstämning, alltså ett stormöte. Den 11/6. Månaden efter där, i juni blir det då, klockan 15:00. Enligt Hans är det viktigt att alla nu ställer krav på min mamma. Att hon inte får dra in mig i några konflikter som hon har hållit på med. Och att Annika har möjlighet att ringa honom om hon vill. Och hon kan få en egen tid om det här, så berättar Hans. Och Annika har fortfarande inte lämnat in det schema som hon skulle göra. Vilket diskuterades i början av året, understryker Hans.
Exakt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men nu är det inte nådigt mot min mamma längre.
Nej, nu är hon ju under lupp här.
Här då den 21, då kommer min mamma och styrpappa till
socialen. Hon gör det ändå, så hon kommer ändå.
På det här förmötet. Mm. Mamma är arg, även på mötet. Hon vill veta vad min pappa har sagt till mig. Hon vill veta vad vi har pratat om när vi var själva.
Oj.
Hon säger att han ljuger och lurar i mig saker.
Snacka om att kasta sten i glashus.
Ja, detta är inte bra för mig. Hon vill veta varenda ord vad han har sagt till mig. För det är möjligt att i och med att han ljuger hela tiden och att han har gjort det till mig då. Hon märker att jag har förändrats utav kontakter med min pappa.
Men hon har, hon har inte ens träffat dig efter kontakten med din pappa.
Nej, vi har inte pratat. Det står tydligt i anteckningarna.
Ah.
Vi har inte pratat.
Så hon bara förutsätter att din pappa har förgiftat dig i hennes tankar då? Ja. Men hon vet inte eftersom ni inte ens har träffats.
Ja, och då börjar socialförvaltningen att diskutera min placering, vilket jag tycker är väldigt bra att lägga fram där. Men du har ju faktiskt en frivillig placering utav din son här.
Ja.
Det kan ju då bli en eventuell hemflyttning om Annika tycker att det är så problematiskt med Margot, med Roine, med min pappa. Så nu erbjuder socialförvaltningen att...
De säger rakt ut, ta hand om din son själv då.
Ja, då får du ta hem Joakim om det inte fungerar med familjehemmet.
Ja.
Du har klagomål på dem och du har klagomål på pappan och du har klagomål på morföräldrarna. De tycker med andra ord att det är för mycket klagomål på alla parter för min mamma.
Vad svarar hon då?
Mamma säger att det för närvarande inte är aktuellt.
Har hon aldrig några belägg för det? Eller hon har aldrig några argument?
Hon säger att jag klarar inte ens av längre att besöka hemmet utan att stöka.
Det är så otroligt att hon använder just det ordet stöka. Jag fattar inte vad hon menar att du gör.
Min styrpappa håller med min mamma och tror inte att min mamma kommer att klara av att jag kommer hem.
Mm.
Och att denna diskussion framkommer att Joakim då får vara fortsatt placerad i familjehemmet. Det är väldigt svårt för socialförvaltningen att se något tidsperspektiv, vilket jag också kan förstå.
Ja, det har varit 3 år. Det som skulle vara 2 veckor har blivit 3 år, så det är klart som fan folk har problem att se tidsspannet.
Min mamma då anser att jag ska vara fortsatt familjehemsplacerad, så vill de att diskutera mina besök hemma. För än så länge så är inget schema inlämnat.
Det är schema som din mamma ansåg inte behövde göras.
Ja, som hon har blivit ombedd så många gånger nu.
Mm.
Och så länge inget schema inlämnat är det inte aktuellt att ordna besök för hemma för min del. Annika uppmanas också att kontakta BUP för att få en egen tid där, vilket hon inte har gjort heller. För att socialförvaltningen vill att min mamma behöver bearbeta sin relation och förhållningssätt till mig. Där gör mamma mycket upprörd. Min mamma trycker ner att hon gärna vill lägga ansvaret helt på mig.
Står
och
det?
Situationen att den blev som det blev. Ja, ordagrant. Så socialförvaltningen här säger för första gången till min mamma att det är nog viktigt också att du jobbar på kontakten med Joakim.
Ja.
Då säger min mamma rent ut sagt, men det är hans fel allting att det blev.
Mm.
Alltså vad fan är det för jävla morsa på riktigt?
Nej.
Det här kan ju... Ja, det här gör mig upprörd alltså. Hur man kan sitta där i ett möte och socialförvaltningen är uppenbart så trött på en att bara, men nu orkar inte vi längre att du ringer här och klagar över allting och alla är det fel på förutom du. Då får ju du faktiskt ta hem din son.
Mm.
Nej, men det vill jag inte. Nej, men då får du faktiskt göra ett schema.
Mm. Nej, det vill jag inte heller.
Nej, det vill jag inte heller. Nej, då får du faktiskt i alla fall gå till BUP och se till att kontakten med Joakim inte blir att han blir hysterisk och gråter varje gång. Nej, det är inget fel på mig, det är fel på honom. Utred vad som är fel på honom.
Ja, det som hon hela tiden har sagt. Utred honom, inte mig.
Socialförvaltningen då försöker förklara för Annika att det är väldigt viktigt för mig och min utveckling att de vuxna faktiskt tar på sig ansvaret och talar om för honom att de inte klarade av att ta hand om mig. Vet du, när han mådde dåligt.
Mm.
Ja. De vill att någon måste faktiskt sätta sig ner och prata med mig. Att det inte är mitt fel.
Exakt.
Att jag inte bor hemma. Eftersom Margot är ju upprörd över att min mamma säger hela tiden att det är mitt fel att jag inte bor hemma.
Jag älskar ju att socialen har fått lite stake här. De har ju fått lite jävla namma. Det känns som att de...
Alltså du kommer bli så jävla arg på den här meningen.
Mm.
Vet du vad mamma svarar då?
Nej.
Ja, jag kan säga det till honom om han blir bättre och man hittar fel på honom. Då kan läget bli annorlunda.
Uff. På riktigt?
Ja, läs sista meningen där. Hur fan vad vidrigt.
Precis. Enligt undertecknare är det för Joakims skull viktigt att de vuxna tar på sig ansvaret och talar om för honom att de inte klarade av att ta hand om Joakim när han mår dåligt. Annika och Thomas menar om Joakim blir bättre om man hittar felet på honom är läget ett annat.
Hur fan kan man säga så? Har du läst något så jävla vidrigt?
Det är så jävla sjukt.
Ah, det är så jävla sjukt. Ja, men hitta felet på honom så kan vi säga det.
Ja.
Och nej, fy fan alltså.
Så jävla vad grisigt.
Alltså.
Snacka om vi inte kunna ta något ansvar alls.
Ja, alltså jag skulle säga så här. Det är ju mig det handlar om. Mm. Men om jag bara opartiskt tittar på det här. Alltså man hade ju fan alltså mått bättre utan föräldrar. På en öde ö.
Ja.
Ja, men på riktigt. Det här är ju bara tvärtom föräldraskap som bara enbart förstör ett barn.
Mm. Så är det. Men vad svarar socialförvaltningen åt den kommentaren? För hade jag suttit där i det rummet så hade man ju blivit förbannad.
Ja, men de är ju också upprörda för de vill inte att min pappa ska vara med i det här mötet.
Just det, din pappa sitter och lyssnar på allt det här.
Nej, för det är hans möte ju dagen efter.
Ja, det här är ju förmötet.
Det här är förmötet.
Men tänk om din pappa hade hört den här skiten. Då hade han ju bara, vad fan är det här för kvinna?
Ja, då kanske det varit annorlunda att han fightades lite mer för vårdnaden om hon så åt min mamma sitter och säger, ja, hitta felet på ungen så kanske jag kan säga det till honom.
Ja.
Den 22 så kommer ett samtal. Det blir inget möte med min pappa, verkar det som.
Okej, för nu har vi precis varit upprörda över mötet den 21 som var förmötet som din mamma krävde inför mötet med din pappa. Så nu är vi på den 22 då.
Ja, just det. Den 22 är mötet med min pappa och min. Då kommer den här dagen.
Okay.
Men då är det alltså på förmiddagen det kommer ett samtal från Margot innan det mötet då.
Ja.
Men då är jag lite lugnare. Margot berättar att relationen mellan henne och min mamma är fortfarande inte bra.
Har din mamma fortsatt ringt och trackat?
Ja, Margot hade ringt igår igen. Och det gick så långt att Roine fick avbryta samtalet mellan min mamma. Och
men hade Margot ringt? Du menar Annika hade ringt?
Ja, min mamma hade ringt.
Ja, Margot.
Ja. Och Roine då fick avbryta samtalet.
De måste köpa en nummerpresentatör så att de slutar ta din mammas samtal.
Roine hade då tagit telefonluren och sagt till min mamma att du ska inte ringa Margot. Margot ska inte prata med dig.
Nu har han vaknat.
Och Roine hälsar mamma då att kontakten mellan familjehemmet, de alltså, kommer bara gå via socialförvaltningen i fortsättningen. Så jävla ansträngt det här.
Vi får inte glömma att Roine är DJ också.
Ja, DJ Roine.
Ja, det får man inte glömma när man sitter hemma och lyssnar.
Samtal med Thomas Åre, min pappa, och Annika Berg, min mamma, på socialkontoret den 22.
Nu 22 april 1997 så träffas dina föräldrar på socialen.
Ja, och där går de igenom bakgrunden till min placering. Min mamma berättar en hel del själv. Diskutera också kontakterna för Joakim, hur de framöver kan se ut. Min pappa säger att han vill träffa mig så mycket som möjligt. Jag vill lära känna honom. För närvarande Annika regelbunden kontakt med Joakim. Genom att hon ska besöka honom varje onsdag. Får vi se hur det går med det.
Okej, så det bestäms i det här mötet att hon ska göra det?
Det bestäms att varje onsdag ska min mamma besöka mig.
Står det om det är ett krav från socialen eller om det är ett krav från din mamma? För det är lite intressant vem som tar initiativet till det.
Jag missade anteckning. Mamma blev tvungen att lämna in ett schema under mötet de hade den 21.
Ah, okej.
Okay.
Hon var tvungen att plita ner på papper när de satt och tittade på henne. Annars hade de inte fått det.
Hon har till och med sin...
Ja.
Det är till och med en riktig penna som det är skriven
precis.
I anteckningarna.
Så i de här socialpapperna som vi sitter och läser just nu, det är ju liksom datorskrivet.
Ja.
Men just den anteckningen är faktiskt skriven.
Med penna.
Så då måste de ju ha skrivit ut det på plats och sen skrivit. Ja. Hon var tvungen att skriva under det på något sätt.
Ja, det var väl bra att hon sätter den på plats. Alltså du berättar här när du ska träffa din son, annars går inte du härifrån.
Ja, exakt.
Men också så vidrigt att ha dragit ut på det så länge.
Mm. Ja, alltså det är flera månader.
Ja, men nu varje onsdag klockan 13.30. Och det här blir intressant att se hur länge det här funkar.
Påminn mig igen då, din mamma jobbade inte vid det här. Var hon sjukskriven? Eller
ja,
var
heltid sjukskriven. Så hon var ju hemma varje dag.
Ja, så hon
all
hade
tid i världen.
Oceaner av tid.
Ja.
För de andra barnen gick ju i skolan vid det här läget.
Japp.
Mm. Okej, så din pappa har sagt nu att han vill träffa dig så mycket som möjligt. Din mamma kommer träffa dig varje onsdag. Blir det något slags schema för dina pappa träffar så att säga? Bestäms det?
Ja, du ska föra det här så vidrigt. När min pappa då berättar att han kan gärna få vara hos mig på helgerna.
Mm.
Då säger mamma, gissa.
Hon säger att det går inte för det blir för mycket, det är mycket stök.
Ännu värre. Jag vill att Joakim ska vara hos mig på helgerna.
Nej.
Men jag fan på 3 år i stort sett inte varit hemma en enda helg. Och jag kan inte vara hemma. Och jag får inte sova över. Det var ju inte många anteckningar sen vi läste att min mamma sa att jag inte får sova hemma för att jag stökar och river runt.
Så nu när din pappa säger så här, han kan få vara hos mig varje helg. Din pappa vill verkligen ha kontakt med dig. Då stoppar hon det.
Ja, och säger att hon vill att Joakim ska komma hem mer till henne och vara där och sova. Socialförvaltningen säger till Annika att det just nu inte är aktuellt för man har utvärderat den nuvarande kontakten.
Oj, och då sa de nej till det.
Och att hon får ta hem mig då om hon ska styra över kontakten.
Ja.
För just nu så får ingen splittra och dra i mig.
Okay.
Så nu får hon ju, även om hon har vårdnaden så kan ju socialförvaltningen säga att så länge Joakim är placerad här och du bestämmer hur länge han är placerad så gör inte du så här. Så de har ju ändå en viss makt. Men min mamma kan ju samma sekund säga där, vet ni vad, jag tar hem honom. Mm. Och då är ju SOS ingenting att säga till om.
Men riktigt dit vill hon ju inte gå.
Men SOS har ju varit smarta.
Mm.
Att lite ta makten från mamma att så här, ska du ha någon placerad där och vi ska hjälpa till, då får du ju faktiskt följa de här riktlinjerna.
Mm.
Och just nu så får inte du ta hem Joakim för att han mår inte bra när du håller på så här med honom. Så här är jag ändå faktiskt glad att SOS sa nej.
Men de sa nej till att din mamma skulle ta det på helgerna, men sa de ja till att din pappa fick det då?
Nej, ingen.
Okej, okay. Och det var ju väldigt synd, för det, kontakten med din pappa funkar ju jättefint.
Ja, de ville att båda får höra av sig till socialförvaltningen och berätta vilken kontakt de vill vara med mig. Och det ska de göra innan de diskuterar överhuvudtaget med familjehemmet och absolut inte mig själv, och det gäller min mamma.
Men tror du här, eftersom din pappa sa så här, ja, han får jättegärna vara hemma hos mig på helgerna. Om din mamma inte hade sagt så här, nej, han ska vara hemma hos mig, tror du SOS hade gått med på att din pappa fick ha det på helgerna? Om din mamma inte hade motsatt sig det, då hade du ju förmodligen fått åka hem till din pappa på helgerna ju.
Ja.
Från att du var 11 år. Då hade ju egentligen din kontakt med din pappa sett helt annorlunda ut idag.
Ja, det skulle du nog kunna ha gjort. Men jag vet ju att jag träffade pappa lite mer sen. Men vi får se vart det hamnar där. Men det här är ju bara så jävla vidrigt att bara förstöra. Det här är ju bara att förstöra.
Uh-huh.
Hon säger att hon inte vill ha hem mig. Mm. Sen om någon annan vill faktiskt vara med mig och spendera tid och umgås, då ska hon ta hem mig. Det... Och hade hon tagit hem mig, då har hon ju kört hem och hittat på att jag var sjuk eller något ändå.
Då hade din morfar fått köra hem dig.
Ja, för att jag hade blivit magsjuk.
Men det är ju som när ett barn får en leksak. Och när de har lekt klart med det och det inte är roligt längre. Och kastar undan leksaken, dockan i hörnet. Och så kommer ett annat barn som vill leka med den. Tror fan att barnet vill ha tillbaka den dockan då?
Ja, men det är ju lite så. Och sen kommer ett samtal, för där är mötet slut liksom. De säger att ni får höra av sig, alltså, de bestämmer egentligen ingenting mer än att både min biologiska pappa och min mamma får höra av sig till socialförvaltningen och få godkänt innan de ska träffa mig.
Mm.
Och att mamma själv följer schemat varje onsdag, och vill hon träffas mer så får hon höra av sig och få godkänt från socialen.
Den 22/4/1997 som det här hände, står det vilken veckodag det var?
Nej.
För det hade varit intressant att se nästa onsdag nu, om det bara var någon dag eller om det var några dagar senare, om din mamma faktiskt höll det schemat.
Ja, men jag tror det här. För 26 kommer då ett samtal från Margot som uppger då att jag under lördagen har varit med morfar på fotboll.
Mm-hmm.
Och att detta hade gått jättebra. Men sen kommer det då ett samtal från min mamma också den 26 till socialförvaltningen. Där min mamma berättar att hon hade träffat mig och jag hade varit kort emot henne. Jag hade verkat rädd och att jag mår psykiskt dåligt.
Så nu... Okej, så när din morfar var med dig på fotbollen så kanske du träffade din mamma efter då. Och då ansåg hon att du var kort mot henne.
Ja, och rädd.
Det kanske du var också.
Och att jag mådde psykiskt dåligt och att jag behöver redas ut.
Står det igen? Nu hon vill att du ska redas ut mer.
Ja, jag behöver prata med någon.
Det gör du ju redan.
Ja.
Att hon inte fattar att den här utredningen som hon hela tiden kämpar för liksom fortgår. Den händer ju hela tiden.
Mamma var jätteupprörd för att hon hade hört att jag hade frågat min mormor om jag kan lita på min mamma.
Mm.
Gud vad hemskt.
Mm.
Och jag hade sagt att jag inte litade på min pappa.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mm-hmm. Minns du den känslan eller sa du det bara för att du ville att din mamma skulle höra det? Liksom?
Det här minns jag inte.
Nej.
Men det här är så jävla hemskt. Alltså stackars barn. Alltså. Ja. Även om det är mig det handlar om. Och mamma är upprörd att jag hade träffat morfar där med på fotbollen.
Mm.
Vilket är sinnessjukt. Vad fan skulle jag inte få åka på fotboll några timmar med min morfar för?
Det
är liksom ingen pedofil i en skåpbil som ska åka iväg med
ja,
mig.
Enligt din mamma är det ju det.
Ja. Ja, det handlar om min egen morfar. Ja. Som ska åka ett par timmar. Jag ska inte ens övernatta, utan vi ska åka och titta på en fotbollsmatch.
Men det är det. Så fort du har lite roligt så är det ju någonting så, ja. Så motsätter ju hon sig det.
Nej, hon vill inte att jag ska träffa morfar på det här sättet. För att jag verkar jätterädd.
Okej, så att hon läser ju in när du då eventuellt kanske är rädd för henne och tycker att det är jobbigt när hon kommer in i rummet eller i bilen på något sätt.
Jag vet ju inte vart hon har kommit. Kan hon ha åkt till fotbollen och stått där utanför eller någonting?
Nej, men det är väl... Alltså hon, din morfar tog väl hem dig eftersom du träffade din mormor och hon var ju inte med på fotbollen. Så ni åkte väl hem och fika hos dem?
Eller
ni...
Och då kom mamma kanske förbi då.
Exakt, eller så åkte de...
Medvetet då förmodligen.
Ja, men det var ju inte så att hon inte visste. Dina morföräldrar har ju ringt till henne och sagt ja, men vi har Joakim nu, vi har varit på fotboll och nu ska vi fika hem hos oss. Och så kommer ju hon då.
Ja, det måste ju varit så.
Mm.
Och dagen efter det här så pratar de med min mamma och kollar så att hon kommer att hämta upp mig efter skolan.
Eftersom onsdagen närmar sig då?
Ja, och så att jag inte står. För att på den här tiden, jag har ju ingen mobiltelefon. Margot och Roine bor nästan en halv mil utanför Ödeshög.
Mm.
Och man åker med en skolskjuts hem.
Precis, men om din mamma hämtar dig så hämtar hon dig vid skolan.
Ja, och kommer inte min mamma så betyder det att skolskjutsen har gått.
Och du står där helt själv.
Ja, med en halv mil att gå för att ens få en kontakt med någon människa. För det är ju det som har hänt innan.
Mm.
Att jag har stått kvar på skolan när hon inte dyker upp. Så där var ju ändå snällt att socialförvaltningen faktiskt ringa och kolla. Kommer du hämta upp din son?
Vad säger hon då då?
Nej, men hon berättade att hon ska där och att hon ska åka och besöka mammas bror Magnus som fyller år. Och att hon kommer att skjutsa hem mig vid 19-tiden. Okej, säger socialförvaltningen. Vi meddelar det till Margot. Nu är det ju verkligen så här mellanhand att de ringer Margot och säger vad mamma har sagt eftersom de inte kan ha kontakt.
Och så kom onsdagen. Och vad hände då?
Nej, men hon hade hämtat mig där.
Okej.
Och det verkar faktiskt till och med ha gått bra.
Mm. Tror du hon känner att hon måste anstränga sig lite här? För eftersom hon känner sig lite hotad från socialen och din biologiska pappa nu då?
Ja, ja, 100%.
Så nu känner hon att hon måste make some effort för att fortfarande ha dig i sina
klor? För att få mig att säga jag vill inte träffa min pappa mer. Det är ju hennes uppdrag.
Ja, exakt.
Margot känner ändå att hon vill bjuda in alla till min skolavslutning. Så hon har bjudit in Annika och Thomas och jag antar att det är min styrpappa.
Tänk då, för jag menar Margot och Roine hatar ju din mamma vid det här läget. Men att de ändå känner så här, vi måste leka lite familj för Joakims skull.
Ja, men jag tror det med. Absolut 100%.
Fan, Margot är den finaste människa jag någonsin träffat, tror jag.
Ja, men väldigt, väldigt... fruktansvärt fin. Min pappa har hört av sig då till socialförvaltningen och sedan då ringt till Margot.
Precis, för han skulle inkomma med sin önskan.
Ja, och han har en önskan här. Han har fått framföra vidare till Margot då. Och det är att jag ska få komma hem och besöka honom den 14/6, 2 nätter. Och om detta går bra, om det skulle vara möjligt att jag fick följa med på en resa till Stockholm med pappa och hans familj då. Viktigt, säger Margot och min pappa, att jag inte vet om dessa planer innan någonting är bestämt, vilket är ju väldigt bra.
Ja, för tänk besvikelsen om din mamma skulle sätta käppar i hjulet, vilket hon förmodligen kommer göra.
Det är också uppenbart att mamma Annika för närvarande drar i Joakim och drar ner honom.
Mm. Kolla, de har ju också märkt.
Ja, han hamnar i lojalitetskonflikt och det är därför bara min mamma vill träffa mig. Men här är hon ju egentligen ganska busted.
Verkligen.
Men
vet vad det sjuka är? Att de egentligen inte har några befogenheter att göra någonting åt det. För din mamma har
vårdnaden. Hon är bara ett skambag. Hon är ju bara ett skambag.
Ja, men man hade ju här velat att socialen bara skulle fasa ut din mamma ur ditt liv. Och att du skulle vara hos Margot och Roine och sen fasas in.
Hon var ju typ i förra avsnittet utfasad.
Ja, jag vet. Och sen så kom det yttre hotet, det vill säga din biologiska pappa. Och då ville hon slå klona i dig igen.
Ja, då närmare någonsin.
Ja.
Men jag trodde ju att min mamma att det tog ända till den här rättegången som kommer vara i sista avsnittet där innan mamma blev busted. Mm. Men hon är ju redan här 1997 totalt busted utav alla. Hon har ju alla emot sig.
Ja.
Och alla säger att hon inte är bra för mig och att faktiskt hon behöver gå och prata i hur hon har kontakter med mig.
Men hur många år av fosterhemsplaceringen har vi kvar? Det här var 97.
3 ungefär. Så vi är halvvägs.
Så hon är liksom busted halvvägs. Men det fortgår, helvetet fortgår ju och blir ju värre.
Jag kommer ihåg att vi hade så här, det gick 3 månader mellan varje anteckning. Det hände inte mycket, jag gick i skolan, jag mådde bra, jag inte träffat mamma. Här har vi en anteckning nästan varje dag. Det är ju totalt, alltså hela det avsnittet det har ju varit 1,5 vecka.
Ja.
Det har ju bara varit ett fullständigt jävla haverikaos.
Så om vi bara snabbt gör en recap då. Så det första som händer, alltså när det här uppdagades och du blev fosterhemsplacerad, så är det ju anteckningar varje dag.
Ja.
Sen var det lite lugn och ro för att du var hos Margot och Roine. Det hände inte så mycket. Då går det flera månader. Sen det enda som har hänt är att din pappa fick reda på genom ett misstag typ att hans underhållspengar gick till kommunen istället för din mamma. Och då började helvetet. Och nu är det anteckningar varje dag igen.
Nu börjar det spåra ur. Hans Nordblad har då varit och hälsat på mig efter jag träffade min mamma. Jag vill inte prata med Hans. Hans upplever att jag känner mig pressad.
Låt mig gissa, din mamma har ju pratat rätt mycket skit om Hans.
Ja, Hans berättar att jag verkar rädd för honom. Hans undrar vad min mamma då har sagt till honom.
Sagt om honom?
Det står här. Mm. Så för första gången, jag har ju alltid stannat och pratat med Hans när han kommer.
Ja, du gillar ju Hans.
Ja, gillar
Hans har
ju
varit en hyvens kille.
Ja, men då hade jag dragit på mig rullskridskorna och försökt åka ifrån honom. Det står där.
Jag försökte fly från Hans.
Jag stack iväg med rullskridskorna. Men Hans hade lånat då Margos cykel och åkt efter.
Va? Ja. Var det blir någon slags high speed chase.
Och då kom jag till fatt mig. Men jag vägrade prata. Hans säger att det är uppenbart tufft för mig just nu. Och jag mår verkligen inte bra. Hans vet inte vad Annika har sagt till honom om Hans då. Och han ser att jag känner att jag ser väldigt pressad ut.
Mm.
Ja, men det är fan vilken jävla situation min morsa satt mig i.
Det är ju verkligen spot on det här med lojalitetsfighten. Eller hur?
Ja.
Du slits mellan din mamma och din pappa. Vilken jävla madrum för en 11-åring.
Och nu kommer de ha ett möte på... Tar vi sista punkten nu då innan nästa vecka.
Mm.
Socialförvaltningen har tröttnat. Hans har tröttnat. Jag mår inte bra.
Nej.
Alla är kallade till socialförvaltningen. Min mamma, styrpappa, Margot, Roine, min pappa, Hans Nordblad och socialförvaltningen.
Okej, stormöte.
Ja.
Krismöte.
Ja, men det är det. De säger att Alla ska infinna sig där och det är inget att någon är sjuk. Alla ska vara där.
Vilket datum ska det här mötet äga rum?
Nej, men de kör det bara två dagar efter direkt, alltså, ska alla vara där.
Okej.
Det står att det är kritiskt.
Ja. Yeah.
För att jag mår inte bra utav situationen just nu.
Kommer alla på mötet?
Ja.
Och vad sägs?
Ja, men man ska diskutera kring mig och hur kontakter ska se ut och att de vuxna måste vara vuxna runt mig.
Mm.
Annika inleder då med att berätta att hon är fruktansvärt upprörd över hur kontakten med min pappa har utvecklats. Roine avbryter och ifrågasätter vad mamma menar med sitt agerande. Vad då skulle det inte vara okej för henne att Joakim har kontakt med sin pappa? En stor del av mötet upptas av denna diskussion.
Ja.
Jävla King Roine.
Ja, Roine. DJ.
Ja. Men fan vad fina de var, liksom.
Ja. Okej, och vad resulterar mötet i?
Att Hans Nordblad föreslår, men varför kan inte Joakim få tillbringa sommaren tillsammans med pappa?
Oh, det faller inte i god jord.
Joakim skulle må bra enligt Hans Nordblad att spendera mer tid med sin pappa och komma ifrån konflikten med mamma. Och mammas konflikter med pappa, med familjehemmet, med mina morföräldrar.
Väldigt tydligt här, vem det är som är den utlösande faktor av alla konflikter.
Ja. Och det skulle vara bra för mig att faktiskt få en riktig möjlighet att lära känna min pappa.
Mm.
Ja, men mamma till slut går ju med på det.
Och det känns ju inte som att hon har något annat val. Vad ska hon säga där?
Ja.
Alla sitter ju där i rummet.
Ja, för annars är ju nästa boll, vet du vad, du får ju ta hem Joakim då.
Ja.
Och där kommer hon ju inte göra. Så här är hon ju alltså inskjuten så långt i hörnet det bara går att komma.
Ja, hon kan inte komma ut det med heden i behåll att säga nej till det ju. För då vet hon ju att då hamnar ju du hemma hos dem igen.
Ja.
Okej, i nästa avsnitt av Jocke Sospapper så ska vi se om din mamma faktiskt låter dig spendera sommarlovet tillsammans med din pappa. Eller om hon sätter käppar i hjulet. Vad gissar vi på?
Ja, men du har ju fått ett hint. Du har ju faktiskt fått ett handskrivet brev med ett kontrakt som min mamma tvingade att skriva, att jag skulle skriva under.
Just
det. Det är ju sinnessjukt att min signatur
som 11-åring,
ja, finns på ett kontrakt. Mm. Så vi vet ju någonstans var det här kommer sluta.
Och det, kära lyssnare, kommer ni också få veta i nästa avsnitt av Jockes Sospapper, som blir det sjätte i ordningen. Det här har varit avsnitt 5. Och vi tuffar ju vidare med den här lilla sospapperståget som är en resa i hemskheter och in i ett litet barns psyke. Hur känns det när du har läst?
Ja, men idag är jag lite upprörd.
Mm.
Idag är jag faktiskt lite upprörd efter. För jag kan inte förstå hur fan alltså, man kan vara så vidrig.
Nej, jag känner ju att det här avsnittet har ju varit ganska lite sliding doors moment. Och ni som inte vet vad Sliding Doors är, det är en film där det är en kvinna som kommer fram till ett tåg och i ena filmen, så att säga, det blir två filmer i en. I ena så hinner hon med tåget och hennes liv utspelar sig på ett sätt, och det andra så missar hon tåget och hennes liv blir på ett sätt. Om din pappa hade fått kanske hela vård, om SOS bara hade sagt så här: Annika, du är inte förmögen att ha vårdnaden om Jocke. Härmed tillfaller hela vårdnaden till din biologiska pappa. Tänk, ditt liv hade kunnat se helt annorlunda ut. Eller bara att du hade fått vara där varje helg som din mamma satte stopp för. Eller att du bara hade fått fortsätta som vanligt. Om din pappa inte ens hade sett de här inbetalningarna, då kanske inte han ens hade blandat sig i. Då kanske inte du hade haft någon kontakt med honom alls idag.
Och inte heller min mamma, för då har de skitit i mig.
Exakt, så det finns så mycket i det här avsnittet som...
Ja, men det här är ju sån jävla grov psykisk misshandel av ett barn och gaslighting.
Ja, exakt.
Det är så sjuk jävla psykisk misshandel.
Men jag tycker det här avsnittet har nästan varit det värsta.
Ja, ja, utan tvekan, för här... Det är ju längre fram, 94, det har jag fragment. Mm. Här vet jag när mamma sätter mig ner och plockar sönder min hjärna och stoppar in och säger saker till mig.
Ah.
Jag minns så väl de här gångerna. hur hon fick mig att gå sönder och inte fungera. För det kommer en punkt här som jag faktiskt kommer ihåg ungefär som träffen på kaféet.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag var hemma hos henne och hon satt och pressade sönder mig. Mm. Varpå jag grät i timmar när jag kom tillbaka till Margot Röjne. Det kommer komma i nästa avsnitt.
Ja.
Det kommer jag ihåg så jävla väl.
Och det var därför förmodligen du flydde på inlines från psykolog Hans.
Ja, men du vet det här att ja, men du har gjort din mamma så ledsen nu och jag vet inte om jag orkar leva då. Alltså du vet det där.
Mm. Mm.
Den grövsta gaslighting man kan göra liksom, skuldbelägga barnet ett totalt. Barn. Ja, mm. Allt för att jag inte ska träffa min pappa för att hon inte vill det.
Mm. Det är det man inte riktigt förstår. Man kan ju liksom inte sätta sig in i en förmodat sjuk persons hjärna ju. För hon hade ju bara kunnat slippa dig om det var det hon ville. Men det vill hon ju inte. Hon vill ju inte slippa dig. Hon vill ju ha dig i sina klor.
Ja.
Ja, chockerande.
Men... Ja, men det är det verkligen. Alltså jag har alltid, efter det här avsnittet är första gången jag är så här lite upprörd. Jag alltid känner så här bara, men det förgångna är det förgångna.
Mm.
Men när jag läser det här så alltså jag känner ju så här... Jag hoppas faktiskt inte ens att hon hör av sig någon gång. Det känns som att det är färdigt liksom.
Mm.
Det är för vidrigt liksom.
Jag vet vad du kommer behöva göra nu. Du kommer behöva knäcka en Cola Zero eller Pepsi Max. Du kommer sätta dig och så kommer du bygga Lego och bara vara i dina egna tankar ett tag.
Ja, men det här avsnittet behövde jag skaka och rensa av mig. För det här var väldigt mycket saker jag inte visste förrän jag läste det nu.
Mm.
Saker som har skett över mitt huvud.
Mm.
Som var värre än vad jag någonsin... Det här var värre än vad jag någonsin kunnat tro.
Ja, och vi har 3 år kvar av fosterhems placeringspappersdokument. Så
ja.
Vem vet vad som ska komma ut från dem?
Ja, vi får se.
Vi får se. Tusen tack för att ni har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!